Vill jag läsa någonting. Alltså, de som har läst det här lilla februaribladet, de har sett att jag brukar använda Bibeln varje morgon till frukost. Och nu ska ni få dela min frukost. Ibland äter man en riktigt god frukost och ibland kanske det inte smakar lika bra. Och när jag öppnade det här så smakade det inte så bra, men sen var det desto bättre. Nu får vi se hur ni reagerar. Det är från en profet som heter Habakuk. Och det är de sista verserna som han skriver ifrån tredje kapitlet, vers 17-19. Fikonträdet blomstrar inte mer och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Först är det ju väldigt deprimerande. Har jag helt övergiven? Här finns ingenting. Men så kommer han ihåg att Herren är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Alltså han ger mig glädje så att jag inte kan sitta still längre, utan jag måste få upp och röra på mig. Och nu vill jag prisa Herren innan vi sjunger första sången. Herre, jag bara prisar och tackar dig för att du är min Gud. Du är vår Gud. Och du är stor, du är större över alla omständigheter. Fastän det runt omkring oss ser ut som det gungar och kaos, så finns du där. Tack för att du är här i den här gudstjänsten. Med din frid vill du fylla oss, Herre. Vi tackar dig för din närvaro och tack att du vill välsigna den här gudstjänsten. Amen. Vi ska sjunga tillsammans i segertoner 206. Och under tiden tar vi upp kollekten faktiskt. Och det är också ett sätt att tala om för Herren att jag är glad och jag vill ge utav det som jag har till Herren. Så att vi gör två saker. Vi lovar Herren i sången och vi kan lova honom med våra ägodelar.
Thank you.
Är det någonting som tynger ditt hjärta som du vill att vi ska hjälpas åt och be för, så får du gärna lämna det nu. Så vi kan sitta lugn och ro på gudstjänsten. Jag har sagt vad alla heter, men jag heter Kristina om ingen vet. Är det någon som har något bönämne? Är det någon barn som har något? Inte. Det har jag. Ja. Vi pratar om något som tynger ens hjärta. Och det är faktiskt så att jag har en sak som har tyngt, som jag har tänkt på, som jag inte kan riktigt lämna. Det är en kvinna som jag som kom till mig i mitt jobb, och jag jobbar med ekonomisk bistånd i Nyköpings kommun, och jag jobbar bara med flyktingar och med de som är nyanlända som ska in i etablering och så. Och den här kvinnan har en son som är 3 år och kom hit för, jag vet inte exakt, för några år sedan. Hon fick uppehållstillstånd innan slutet på november. Och hon är inte anvisad, och då är det ju så att då får man inte något boende, utan hon har ordnat med eget boende. Hon har också varit ordnat med eget jobb och varit väldigt driftig och lärt sig svenska själv. Så hon pratar, kan man säga, flytande svenska innan hon ens har börjat etableringen. Och det är ganska ovanligt, men det händer också såklart. Men hon kom till mig och hade då också ordnat en egen lägenhet. Och det är också väldigt, väldigt ovanligt. Det är liksom jättesvårt att få tag på lägenhet. Och på det här bostadsbolaget, de tar inte emot folk som är i etableringen överhuvudtaget. Många som försöker, som står i barnfamiljen, står i kö, och de säger nej till dem för att de inte har ett fast jobb. Men eftersom hon hade ett extra jobb som städerska, så fick hon en lägenhet. Och då har hon helt plötsligt en jättestor kostnad, hyra då på 8 000, och sen har hon ingen inkomst, hon hade en liten lön och så. Och då är våra system så dumt så att då räknar man ju med att hon skulle liksom ha sparat sin lön, och hon skulle ha sparat, ja, hon har i alla fall fått pengar ifrån mig, men då räcker det inte till mat förresten, liksom, hon har ingen, som jag ser det, så är jag lite orolig för henne. Och jag kan inte göra något mer, jag får inte ge henne mer pengar, jag liksom får ge avslag, fast hon liksom, och då... Ja, det känns lite jobbigt, kan jag säga. Så jag tänker nästan så här att jag får ju egentligen som tjänsteman inte göra så här, men man liksom tänker man måste hjälpa henne på något vis. Och, kanske det finns någon som vill hjälpa med pengar, eller man kan göra en insamling, eller man kan samla ihop lite mat, en matkasse, och åka dit med det bara. För att det är liksom fram till den 20:e då hon får, den 25:e då hon får lite mer pengar och så. Sen kommer hon ju få pengar, men det är just nu som det är lite jobbigt. Jag tänkte vi kan be för henne. Och be för den här situationen. Det är lite jobbigt liksom. Det finns de människor som går här som inte... Hon har ingen, som jag tänker. Hon måste gå till vänner och be om hjälp liksom. För hon får inga pengar, mer pengar från oss. Tack Gud att vi får lyfta fram den här kvinnan nu. Och hennes son som bara är 3 år. Och hon sitter i en tom lägenhet utan några möbler. Och ja, hon ska börja ett nytt liv. Hon har kämpat och hon kämpar som bara den här. Vi ber att du ska välsigna henne, och framförallt så ber jag att hon ska få lära känna dig. Att hon ska förstå att det finns en god Gud, en far i himlen som tar vård om henne, som älskar henne. Att hon inte är ensam. Jag ber dig här att hon ska få möta dig framförallt, men också att hon ska få de mest liksom, behoven tillgodosedda just nu, Herre. Jag ber dig här att du ska hjälpa henne. Amen.
Tack Jesus för att du avlastar Annika den här bördan just nu. Nu bär du henne och du bär Annika. Tack för att du är Gud och du kan allt.
Amen.
Då sjunger vi ett par lovsånger. Att lära känna dig är min längtan. Och att komma nära. För Gud, du är min far.
Att lära känna dig. Jag är lite glad att det var några barn här i alla fall idag. Jag hade valt de här sångerna speciellt för er. Och den här är en glad sång från Brasilien från början.
Söndagsskolan. Idag är det Janelles tur att öppna. Nej, det är inte det. Får han det i alla fall? Eller vadå? Aha. Janelle överlåter sin gång till Joakim. Mm. Ja. En tyg. Tygbit. Vad kan det här vara? Vad är det där för något? Vad ska vi prata om idag?
Jag tror det var någon person som skar av Sauls mantel.
Det var en person som skar av Sauls mantel.
Jag kommer inte ihåg.
Kommer du inte ihåg vem det var? Nej, men vi ska prata om den personen. Ja. Ska vi sjunga den här? Det börjar här i toppen. Kan du den? Ja. Ja.
Hela jag är fylld av
Innan Anders predikar så sjunger vi ett par lovsånger. Och det är ganska smart att resa på sig. Det går lättare sen att sitta och lyssna. Inte för att han ska predika länge, men sen är det härligt att få sjunga stående.
Det passar bra att resa till den här. Far i himlen, tack för hjälparen den helige ande. Hon ska uttyda det som du har lagt på Anders hjärta. Tack att du välsignar honom och välsignar oss och hjälp oss att ta emot ditt ord. Tack, amen.
Jag har bibeltexten som jag hade igår utskriven på lappar så här. Skogakyrkan bjuder på det. Någon som vill dela ut så är det ju jättebra. Jag tar den själv också. Det är alltså, det här är Bibel 82. Det är gamla testamentets översättning då, är samma som 1917. Men reviderat språk. Och det är det jag har använt hela livet, så att jag Jag tycker om folkbibeln också naturligtvis. Men har ni biblar kan ni ju slå upp det också. Det går bra att använda bibeln. Jag brukar göra så här för att i Skogakyrkan glömmer folk att ta med biblar. Så att då tycker jag det är bra att man har bibeltexten. Och det ser ju väldigt mycket ut nu. Så, men vi kommer att gå igenom relativt snabbt ändå den här första sidan. Och sen kommer jag att prata lite om vår situation idag. Sen kommer vi återvända till kapitel 3, några versar där som Kristina läste på slutet. Ja, jag heter Anders Olén alltså och har jobbat i Kungsängen Skogakyrkan som pastor. Jag har också jobbat på Betelseminariet i 29 år i Bromma, mest på Bibelinstitutet där. Och jätteroligt att vara här. Vi var här i höstas också en gång och nu är vi här igen. Så det var kul. Jag förstår att ni kommer att sakna Kristina och Kent här när de åker om någon månad till Gävle, flyttar till Gävle. Men jag tror att Gud ska vara med där också, precis som han har varit här. Så rubrik idag då, så har jag satt Habakkuks tro och vår tro. Och trons perspektiv tänker jag på då. Och då är det så här att, jag ska bara säga något kort, det här tycker jag är lite roligt. Kristina uttalar ju Habakkuk rätt. Men många säger Habakkuk och det spelar ju inte så stor roll hur man uttalar ett namn. Eller hur man säger Anders Olén eller Anders Ålen. Det spelar väl ingen roll. Eller om man heter Ove eller Ove. Eller Ida eller Idag. Nej, men det med uttal, det spelar inte jättestor roll. Men det finns uttalsregler i 1917 års översättning i den bibeln. Hur är det? Så att då ska man uttala det Habakkuk. Ibland säger jag fel, så det får ni ha överseende med. Säger Habakkuk ibland. Profeten Habakkuk då, han... han levde förmodligen 600-610 före Kristus, den tiden. Och det var den tiden när kung Nebukadnessar kom upp på världsscenen med stora supermakten Babylon. Och han var samtida med Jeremia. Och det var så här att det var en jättefin kung som hette Josia. Som dog 609 i slaget vid Megiddo. Han skulle stoppa egyptierna från att komma norrut mot assyrierna. Och då omkom han i det slaget. Och han hade reformerat landet och gjort det. Allting var, det mesta var väldigt bra. Han hade avskaffat avgudadyrkan. Och när han dog så gick det utför moraliskt. Och det blev ett moraliskt kaos i judarike. Och det är lite det som återspeglas här i början av Habakkuks bok. Det som är lite speciellt med Habakkuk är att han talar till Gud mer än till folket. De flesta profeter talar ju från Gud till folk. Men han talar nästan som en representant för folket och vad de tänker till Gud. Och han har par frågestunder med Gud. Det är inte konstitutionsutskott men nästan... För han går ju till rätta nu med den högste ledaren i landet. Och han har ganska tuffa frågor till Gud. Och Gud ger svar på de här frågeomgångarna. Och det är två ronder så att säga, om man får uttrycka det så, som Habakkuk går med Gud. Första har vi då i vers 2-4. Och vi börjar att läsa där. Vers 2. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du hör? Klaga inför dig över våld utan att du frälser? Varför låter du mig se sån ondska? Hur kan du själv skåda på sån orättrådighet? På det fördärv och det våld jag har inför mina ögon. Så uppstår ju skiv och så upphäver sig trätor. Därigenom blir lagen vanmäktig och rätten kommer aldrig fram. Till den ogudaktige snärjer den rättfärdige, så framstår rätten förvrängd. Och det här är vad som hände i Judarik och Jerusalem. Och två frågor som vi pratade om igår också. Hur länge, Herre, och varför? Det är från Saltaren, väldigt typiskt språk i Saltaren. Hur länge ska det här hålla på, Gud? Och varför måste det här hända? Det är frågor vi ställer, därför att vi söker mening som människor. Vi vill veta varför. Och även ordet klaga, som inte är så farligt som det låter. Det är inte att gnälla, det är som inte självömkan för dess egen skull. Utan klaga i Bibeln, i Psaltaren, är väldigt fint. Va? Det är att utgjuta sitt hjärta för Gud. Häll ut ditt hjärta som vatten, står det i klagovisorna. Det är att tömma sitt hjärta på det som gör ont. Och då kan det finnas plats för något annat i mitt hjärta. Så det är ett väldigt vackert ord. Och hans frågor är ju genomärliga. Så han är verkligen ärlig, Habakkuk. Och Jeremia, han grät över situationen i Judarike. Habakkuk, han blev upprörd och förvirrad. Och det är, inget, det är fullt kompatibelt med att känna Gud på djupet. Att liksom vara förvirrad och tycka att saker och ting är svårt. Det är inget konstigt. Men när rätten förvrängdes, det kunde vara mutor, det kunde vara ocker, det kunde vara våld, orättvisor mot de fattiga, allt möjligt som vi känner igen från andra profeter. Och speciellt de maktlösa och fattiga som drabbades då av det här. Och Habakkuk, han såg på det här och såg att rätten kom inte fram. Lagen blev vanmäktig, och det där ordet vanmäktig, det är egentligen försvagad eller förlamad, skulle man kunna säga utifrån grundtexten. Så att rätten kanske förvrängdes då, eller kom aldrig fram på något sätt. Vi känner igen det där från idag, va, i våra samhällen och i vår värld. Och så undrar han, men Gud, hur klarar du av att se på allt det här? Du som är så ren och helig, alltså, hur kan du se på det här? Och då svarar Gud på det. Det svaret ska vi läsa också, vers 5 till 11. Se efter bland hedningarna och skåda. Häpna, jag står där med häpnad. Din gärning utför han i era dagar som ni inte ska tro när den berättas. Ty se, jag ska uppväcka kaldéerna, det är alltså så här babylonierna. Det bistra och oförvägna folket som drar ut så vitt som jorden når och inkräktar på boningar som inte är deras. Det folket är förskräckligt och fruktansvärt. Rätt och myndighet har det sig självt. Dess hästar är snabbare än pantrar och vildare än vargar om aftonen. Dess ryttare jagar fram i fyrsprång. Ja, fjärran ifrån kommer dess ryttare. De flyger fram som örnen när han störtar sig över sitt ro. Alla hastar det till våld. Av sin stridslust drivs de framåt. Och fångar hopar det som sand. Kungar är för dem ett åtlöje och första räknar dem för lekverk. Åt alla slags festen ler dem. De kastar upp jordvallar och intar dem. Så far de iväg som vinden, ständigt framåt för att dra på sig skuld. Ty deras egen kraft är deras gud. Det här är inte mycket att kommentera. Det är babyloniernas övermod, va? Huckfärd och stridsteknik. Med blitzkrig nästan, som snabba räder med teknik som kanske överglänste andra länder. De byggde upp vallar mot murarna. Och så körde de upp byggde liksom ett litet hus där och hade en murbräcka som gick som tänk dig en telefonstolpe med järn fram i änden där som gungade fram och tillbaka och gjorde en bräcka i muren så man kunde komma in där. Allt det där liksom ligger bakom det, deras otroliga teknik, va? De låg steget före kanske andra nationer. Och det som är intressant egentligen i det här, det är ju två små uttryck som ni märkte kanske, som ni tänkte på. Rätt och myndighet tar det sig självt. Alltså de bestämde själva vad som var rätt och fel. De blev sin egen lag. Och deras egen kraft är deras Gud. Man gjorde den egna makten till Gud och kraften till Gud. Och då är det inte så underligt att det finns ondska. Det är lite som att Gud säger, ja, men om det finns onda människor som vill det onda, då finns det ondska. Så Habakkuk blir inte förvånad över att ondskan drar fram. För här finns en man som vill inta hela världen. Och han skyr inga medel. Och då är det liksom en på något sätt inte ett intellektuellt svar, men ett ganska självklart svar. Att så här är det, och att Gud sen kan använda den här mannen, Nebukadnessar, och använda det som tuktan, ja, det är lite svårare. Och det kommer vi in på nu. För då klagar Habakkuk igen. Nu kommer andra omgången här, om ni tittar på vers 12-17. Det är tuffa ord här, alltså. Men det har vi i Bibeln ibland. Är du inte till av ålder? Jo, Herre min Gud, min Helige, vi ska ej dö. Herre, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett om, du vår klippa. Jag ska bara säga det att Habakkuk har ju en varm tro på Gud. Va? Min Gud, min Herre, han har en relation till Gud, han känner Gud. Och därför blir det här så svårt för honom, att det onda blir ut sig. Och han vet att de ska inte dö. Vet att det här är inte slutet. Gud har gett löften till sitt folk. Och det finns en framtid för Guds folk. Och han förstår att det är någon slags tuktan ändå det här. Att en rening, kan man säga. Och bakom tuktan i Bibeln ligger alltid Guds kärlek. Läs i Brevbrevet 12, som ni ser ett bra kapitel om det här. Att Gud älskar oss så mycket. Han vill inte tillåta egentligen. Han vill inte att vi ska bygga våra liv på andra grunder. Falska grunder med andra avgudar och så vidare. Och därför kan det bli lite tufft i livet ibland. Och man behöver inte se att Gud sänder det onda. Han gör inte det. Vi pratade om det i Jakobs brev igår. Gud skickar inte frestelsen. Men många livssituationer blir en prövning. Som kan leda till uthållighet och forma vår karaktär. Eller också leda till frestelse och undergång. Och död. Men det är ju en helt annan predikan. Vi kan inte ta den nu. Det här med tuktan. Alltså tuktan i ordspråksboken. Det är mosar på hebreiska. Och det betyder lika mycket undervisning. Mosar. Gud är en tuktomästare, står det i Hosea, men han är en lärare, man kan säga. Han är en läkare som opererar. Han är en trädgårdsmästare som klipper och skär lite och så vidare. Ja, men då fortsätter vi att läsa. Nu blir Habakkuk lite tuff mot Gud här. Du vilkas ögon är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda på orättrådighet. Hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla när en ogudaktig fördärvar den som har rätt mot honom? Så vållar du, så han nästan säger att det är Gud som är orsaken, så vållar du att människorna blir lika fiskar i havet, lika kräldjur som inte har någon herre. Ja, denne drar upp dem allesammans med sin krok. Det är förmodligen Nebukadnessar han syftar på. Vem skulle det annars vara? Denne. Han fångar dem i sitt nät, församlar dem i sitt garn. Över detta är han glad och fröjdar sig. Därför frambär han offer åt sitt nät och tänder offereld åt sitt garn. Genom den blir ju hans andel så fet och hans mat så läcker. Men ska han därför fortfarande få tömma sitt nät och ständigt dräpa folken utan någon förskoning? De här fiskredskapen, garn och nät, det är bilder på vapen och den militära styrkan. Och det vet man från utombibliska texter också, att man använder det. Och de här vapnen, den här militära styrkan, den tillbad man ju. Det blev ju en avgud och man offrade åt sina vapen, kan man säga. Man tillbad sin egen makt. Va? Och det gör man. Har man makt så är det någonting som man värnar om och som man är väldigt rädd om. Och som väldigt lätt blir en avgud i alla tider, också i våra egna liv. Så att det är inte så konstigt det här. Det är, ja, de fick ju en bättre levnadsstandard genom att roffa åt sig från andra folk. Och det var ju tack vare deras militära styrka och gudarna som stod bakom, naturligtvis, tänkte man. Så tänkte man. Och Habakkuk undrar, Gud, ska det få fortsätta så här? Och då svarar Gud igen i kapitel 2. Alltså nu åker Habakkuk på retreat. Och han tar med sig papper och penna, eller kan man säga penna och lertavlor skulle vi kunna säga. Han ska skriva ner någonting. Och vad Gud säger, han ska skriva ner Guds svar. Och det läser vi om i kapitel 2, vers 1-4. Det här är lite annorlunda svar. Det handlar mer om hur kan vi leva i en ond värld. Leva med stort L. Fast det är så mörkt omkring. Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för att se vad han ska tala genom mig. Och vilket svar på mitt klagomål jag ska få frambära. Och Herren svarade mig och sa: skriv upp din syn och teckna upp den på skrivtavlor med tydlig skrift så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den längtar efter fullbordan och ska inte slå fel. Om den dröjer så vänta på den. Ty den kommer förvisso, den ska ej utebli. Se, uppblåst och orättrådig är dennes själ i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Vad är det här då? Ja, men det är ett svar att vänta. Alltså Habakkuk ska få en syn. Och jag tror att det är kapitel 3 som vi inte har här på våra papper. Men där får Habakkuk en syn. Han ser Gud komma. Och egentligen kommer Gud för att frälsa, står det i det där kapitlet. Men det blir en dom för dem som inte vill ta emot frälsning, för motståndarna. För ondskan egentligen. Och den synen som Habakkuk får, den ska han skriva upp på lertavlor. Och så ska han vänta på att uppfyllelsen av den där synen ska ske. Det kommer att dröja länge. Och Gud säger bara till honom att han ska vänta. Och det är en viktig sak här då i det som Habakkuk handlar om, att vänta. För Habakkuk tänkte kanske att Gud skulle gripa in på en gång, snabbt. Va? Ungefär som Abraham som tänkte att den där löftesonen, ja, men han ska väl komma ganska snabbt. Och så dröjde det 25 år. Men så är det med Gud också, han processar saker och mycket tar lång tid. Och det är så med Gud att någon har sagt det, att Guds tåg kommer aldrig för sent. Han har en tidtabell. Han vet när ondskan skulle dömas. När tiden var inne sände Gud sin son. Tiden var mogen. Och Jesus säger till sina lärjungar: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern har i sin makt har fastställt. Det är tråkigt att höra, men nyttigt om vi är såna här som vill spekulera i just det som Jesus säger att vi inte ska spekulera i. Då är det tråkigt att höra. Men det är skönt att slippa veta det här, slippa spekulera i olika tider och stunder. Det har Gud, han har tänkt på det. Och då får Habakkuk vänta. Vänta på uppfyllelsen, står det i vers 3. Nebukadnessar, han är en sån där uppblåst människa. Och Habakkuk uppmanas att tro, att kunna ta emot Gud. Är vi uppblåsta, då kan ju inte Gud nå vårt hjärta. Men om vi är tomma, då kan han nå våra hjärtan. Så den rättfärdige ska leva av tro. Tre gånger finns det där i Nya testamentet. Romarbrevet 1 bland annat. Som Paulus grundar sitt brev på. Så här, rättfärdiggörelsen genom tro. Jag ska bara en liten parentes. Ni som är bibelsprängda, ni vet säkert vad det står i Hebreerbrevet 11. Det kallar vi för trons kapitel. Om ni känner igen det. Och på den här tiden fanns ju ingen kapitelindelning eller versindelning. Den kom ju långt senare. Det är vi som har idag. Och då är det så här att i slutet av det som vi har kapitel 10 så står det väldigt tydligt att Vi behöver uthållighet. Att det är så viktigt med uthållighet. Och så citeras de här orden: den rättfärdige ska leva av tro. Och sen i början av kapitel 12, som är slutklimax, höjdpunkten på det här resonemanget om tron, då handlar det om att vi ska se på trons hövding och fullkomnare, och det är Jesus. Och vad var det med honom då? Jo, han härdade ut. Han höll ut ända till korset. Så uthållighet, väntan, det är en viktig sida av tron. Sen finns den andra sidan, att aktivt handla och tala i tro och gå iväg liksom på Guds ord. Men väntan är också en väldigt viktig del av tro. Vi läser om Abraham och David och alla möjliga sådana som fick vänta. Och vi väntar också på väldigt mycket. Om man, innan vi går, tar en paus här från texten och ska prata lite om väntan, så tänkte jag bara säga att om man läser färdigt det andra kapitlet nu, från vers 4, så handlar det om hur Gud dömer lite grann. Om man ger en annan en bägare med gift, så får man själv dricka den. Och man får tillbaka ondskan. Ondskan slår tillbaka. Det är som en bumerangeffekt, va? Det beskriver Gud lite grann här i Habakkuks bok. Så hur ondskan döms redan här i tiden. Och så står det i slutet av det här kapitlet att om man har massa avgudar som man rådfrågar i svåra tider, så kommer man att märka att de är ganska dåliga rådgivare, alltså odugliga konsulter. De har ingenting att säga. Men Gud har ett ord att säga i svåra tider. Och till Habakkuk är det här, och till oss, att vänta. Då skulle jag vilja att vi funderar på det lite. Om, vad väntar du på? Om jag skulle fråga så här, skulle någon säga Jesu återkomst. Och det är ju en jätteviktig sak att vänta på. Det väntar vi på. I det här stora perspektivet med alla löften här bakom, så väntar vi framåt mot att Jesus ska komma tillbaka. Ett genombrott i församlingen kanske. Det tror jag många väntar på i alla församlingar. Bättre relationer till syskon. Det är något vi väntar på kanske. Till grannar, till man och hustru. Vi väntar på att bli friska. Vi väntar på att få mer tid med Gud. Vi väntar kanske på ett jobb eller att kunna besöka en vän. Det finns jättemycket väntan som är bra. Jag väntar på pensionen, den kommer snart om ett par dagar. Kortsiktig väntan, kanske att gudstjänsten här ska ta slut någon gång så att du får fika. Vi väntar ju hela tiden, eller hur? Och antingen är det långsiktig väntan eller kortsiktig väntan som vi har. Men frågan nu är, det finns mycket väntan i livet, men hur mycket liv finns det i väntan, i vår väntan? Och det är där den här predikan handlar om. Hur kan vi få vår väntan meningsfull? Hur kan vi få liv i vår väntan? Jag tror att Gud hade liksom, han talade till Habakkuk om det här stora perspektivet. Hela jorden ska bli full av min härlighet, står i vers 14. Jag tror att jag citerar det här. Hela jorden ska bli full av min härlighet. Det är ju ett sånt där långsiktigt mål, va, som vi också väntar på. Men sen hade Gud någonting för Habakkuk själv som person. Han fick också vänta på att Gud skulle göra någonting i hans liv. Och ja, det är viktigt med väntan på olika sätt. Gud prövar mig i min vardagssituation ofta med väntan. Under vanliga dagar. Hur mår jag till exempel när jag sitter i telefonkö till Skatteverket 40 minuter? Det hände mig här om veckan. Vad gör jag under tiden? Hur tänker jag? Eller när jag hamnar i fel kö på Coop. Eller hamnar i en bilkö på väg hem från södra Stockholm. På väg hem. Vi har våra barn där söder om stan. Och då måste man åka genom hela stan. Och man inte åker kommunalt förstås. Spelar det någon roll vad jag tänker och hur jag tänker? Är det oviktigt? Nej, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det avslöjar. Jag vet att det avslöjar mycket om mig själv. Och jag brukar ställa frågan, Anders, varför blir du irriterad? Vad är det för någonting som gör att det här kommer upp? Eller varför blir du arg? Är det någonting som korsar din vilja bara som gör att du blir arg? Och så får jag rannsaka mig själv och fundera lite på det här. För varje tillfälle i livet är ett tillfälle att lära sig väntan och tålamod. Även i de små väntrummen i livet behöver inte bara vara Jesu återkomst. Det kan vara att jag väntar på något annat. Och väntan är så att säga en utmaning att lära sig bli mera lik Jesus. Tålamod, uthållighet. Så kanske Guds rike vill komma in där i min väntan. Tränga igenom mitt liv, alla tomrum, alla hål som finns i mitt liv. Som gästen i degen va, som uppfyller hela degen. Så vill Guds rike komma och bli genomträngande. Jag ska säga det här på ett litet annat sätt. Är det så att andens frukt, tålamod, kärlek, glädje, frid, tålamod. Att den frukten, tålamod, bara gäller väntan på Jesu återkomst? Nej, det är ju inte. Det handlar ju om vardagens små situationer. Alla väntrum som vi sa i vardagen. Är inte Gud viktig där? Kan han ge liv i vår väntan? Jag läste en bok nyligen som jag tyckte var intressant. Det var en amerikansk kvinna som var präst i anglikanska kyrkan fast hon bodde i USA. Hon hamnade i en bilkö. Bilen stannade. Hon blev irriterad förstås. För hon hade ju tänkt komma hem och göra massa saker hemma. Så hon satt där och var irriterad. Och så tutade folk. Det gör man tydligen i bilköer i USA. Folk tutade hela tiden. Och hon blev jättearg på det också. Undrar varför tutar man på Gud? Eller vem tutar man på egentligen? Och så kom hon på att hon hade mycket tid att tänka där. Hon satt där väldigt länge. Och så tänkte hon den här tanken. Ett litet tankeexperiment. Tänk om alla nu i den här bilkön skulle gå ut ur sina bilar. Och ordna lite sovplatser där vid sidan av vägen. Skaffa en grill och köpa lite mat. Och liksom leva ett helt annat slags liv än det de är på väg till. När man sitter i en bilkö, då har man ju man har ju ett ursprung och man har ett mål. Och då tänkte de så här, ja men livet är ju så här. Det är ju, vi är på väg någonstans hela tiden mot ett mål. Och vad gör vi under tiden? Kan vi fylla vår tomrum, vår väntan med mening? Vi kan göra väldigt mycket när vi väntar. Vi kan be för våra barn, våra nära, kära församling. Vi kan älska varann, vi kan göra saker för varann. Väntan kan bli väldigt kreativ och meningsfull faktiskt. Så väntan behöver inte vara ett hot, utan den kan vara en möjlighet att fylla de här tomrummen i livet med någonting meningsfullt istället. Det finns jättefina ord. Jag ska läsa ett par, tre bibelord om väntan. Klagovisorna 3:25. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Jesaja 30:18. Saliga är alla som väntar på honom. Eller lyckliga, alla som väntar på honom. Ordspråksboken 20:22. Säg inte, jag ska löna ont med ont. Vänta på Herren. Han ska hjälpa dig. Ibland är vi snabba att agera. Vi gör saker, tar saker i egna händer. Kanske tänker kortsiktigt. Vi hittar på lösningar som ska vara snabba och effektiva. Men att vänta. Ja men det är guld värt i Bibeln. Och för vår egen skull också. Så vi får bjuda in Gud helt enkelt i vår väntan. Så att han får bära våra bördor där. Stilla vår oro och bli vår starkhet i vår väntan. Tänk vilka möjligheter det finns med väntan. Och i Hosea så står det ett folk som sprang hit och dit till alla möjliga. De ville ha hjälp hela tiden av stormakterna, av kungarna, av militära styrkan. De hade massor med olika avgudar. Och så säger Gud till dem: vänd om till din Gud, håll fast i kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Vänta alltid på din Gud, står det i gamla 1917. Och det ordet är betonat i grundtexten. Alltid. Det finns ingen situation, inget väntrum så att säga, eller ingen situation i Bibeln eller i våra liv som inte kan fyllas med den här väntan på Gud och meningsfull väntan. Då ska jag bara kort säga tre saker som kan känneteckna vår väntan. Och jag tror att jag har att snappat upp de här rubrikerna i alla fall från Henry Nouwen. Ni vet, man lånar ibland, man hör ju från andra, det är då man lär sig. Och jag brukar säga att jag mjölkar många kor, men jag gör min egen ost. Man får lite intryck här och där. Och jag tror att i någon bok så skrev han i namn om de här tre sakerna. Men jag kommer inte ihåg vad han skrev. Så det tror jag är mitt eget ganska mycket. Men första är att vi väntar utifrån Guds löfte. Ni vet, det finns två spår i Bibeln. Det är löfte, uppfyllelse, löfte, uppfyllelse, löfte, uppfyllelse. Hela tiden. Gud talar och Gud handlar. Det är de här två spåren som binder ihop hela Bibeln. Och hela tiden ända fram till slutet, Uppenbarelseboken 21 och 22. Och vi finns där i den där i Guds löften. Gud talade till Abraham, lovade honom. Och där, på det bygger hela frälsningshistorien. Och där finns vi i det här löftet. Vi inramade inom löftets ram så att säga. Vi finns där. Sen finns det löften i konkreta livssituationer jag tänkte jag skrev ner något. Zacharias och hans hustru Elisabet skulle få bli havande, eller Elisabet skulle bli havande och få en son, Johannes. Och det var ett lite mer kortsiktigt löfte. Och det finns det i våra liv också, kortsiktiga och långsiktiga löften. Och ett löfte som jag gillar, det är att vi ska formas till Guds sons bild. Det står i Romarbrevet 8. Att vi ska bli lika Jesus. Och det brukar jag be varje dag för mina barnbarn och mina barn och oss själva. Runa och mig och alla, många. Jag ber just den här bönen. Gud, jag ber att Astrid ska bli en bild av dig. Att hon ska få växa till och bli en bild av dig. Enligt löftet i Romarbrevet 8 brukar jag lägga till. Ifall Gud inte vet det. Nej, jag skojar. Att liksom åberopa Guds löften. Det är ju den bästa grunden för våra böner. Och den bästa grunden i våra liv. Det Gud har sagt. Det tycker jag är en otroligt viktig sak. Och sen brukar jag tänka så här också. Den man älskar mycket kan man vänta på länge. Man älskar någon, ja, men då blir inte väntan lika tråkig. Utan man har liksom en glädje att ja, men snart ska hända. Snart ska man få vara med om det här. Snart ska det bli en upplösning, ett slut. Vet, en annan sak som är viktig då med väntan, det är att vänta aktivt. Att inte bli passiv och bara resignera. Vänta på löftet var det första, vänta aktivt. För om vi väntar passivt så blir väntan meningslös och svår. Blir tomt och tråkigt. Så att vänta aktivt, det är att vara medveten om att Gud gör någonting i mitt liv här och nu. Han vill inte göra någonting 100 mil bort eller långt i framtiden. Utan här och nu verkar Gud i mitt liv. Han processar saker. Det sker saker. Och jag är med, jag försöker vara med i det han gör i mitt liv, i stunden. Så Gud verkar dag och natt i våra liv. Ingen dag och ingen natt är meningslös. Och det märker ni, tror jag, ibland, att Gud talar till oss på nätterna. Vi vaknar och vi känner, ja, vi är avslappnade. Och då kan Gud nå vårt hjärta. En åker som ligger i träda Ja, den är ju inte passiv. Det händer väldigt mycket där under ytan. Sol och regn samverkar med alla mikroorganismer under jorden, i jorden. Alla små fina insekter som finns där. Och, förlåt, allt det där samverkar och jorden är väldigt aktiv. Det är för att den här jorden ska kunna bära frukt framöver. Därför den ligger i träda. Så jorden väntar. Men det händer otroligt mycket där inne. Jag läste, det här är lite skoj bara, i en fingerborg med kompostjord så finns det fler mikroorganismer än det finns människor på jorden. Jag tänker man, det måste vara fel. Men det stod i någon sån där uppslagsbok. Ja, så är det med en åker i träda. Jag gillar liknelsen om Guds rike också i Markus 4. Det står att det växer, men bonden vet inte hur. Han sår, han gör det han ska, men han vet inte riktigt hur det sker. Vad som händer där inuti. Och jag tycker det här är så härligt att du och jag behöver inte ha full kontroll på vår andliga tillväxt, vad det som händer. Utan Gud verkar i oss hela tiden. Antingen vi vet eller inte, så verkar han i oss. Och vi ger inte upp i vår väntan. Och det är lätt att fly till någon annan plats, annat sammanhang. Men Gud vill att vi ska vara aktiva i vår väntan. Jag tror det var Stinnesen som skrev att om vi skulle fylla alla våra tomma ögonblick med bön, då skulle det bli mycket, med mycket bön under dagen. Så vi behöver inte springa rastlös hit och dit, utan vi kan hitta trons vila och hitta riktningen därifrån. Det tredje är att vi väntar öppet. Och det betyder att vi lär oss be med Jesus, ske din vilja. För om vi ber ske din vilja, då kommer Gud först och inte sist. Och det är väldigt viktigt, tror jag. Vi ber för många saker och vi får be ske din vilja i det mesta vi ber. Ibland ber vi om att Gud ska förändra vår man eller hustru. Eller någon annans karaktär eller dåliga beteende. Då är det inte säkert att Gud hör oss. Även om vi ber ske din vilja. Och då får vi får lära oss det här att vi kan inte kontrollera det som sker. Vi kan inte kontrollera andra människor. Men vi kan lämna det till Gud. Och jag tänkte citera från Magnus Malms senaste bok. Som är väldigt bra. Där citerar han Thomas Merton, en amerikansk munk. På tal om att det här är för oss som gärna vill kontrollera andra. Ni andra kan behöver inte lyssna nu. Men han skriver så här. Inget är mer misstänkt hos en människa som tycks helig än en otålig önskan att reformera andra människor. Ett allvarligt hinder för inre samling är fixeringen vid att styra människor du inte är satt att styra, att reformera dem du inte är ombedd att reformera. Hur kan du göra allt detta och bevara ett inre lugn? Avsäg dig dessa förfängliga bekymmer för andra människors angelägenheter. Lägg så liten uppmärksamhet som möjligt vid andra människors fel och ingen alls vid deras naturliga brister och knepigheter. Jag tycker det är jättebra. Det är så här att vi gärna vill styra saker, men vi får vänta öppet och vänta att Gud får göra det han vill och det han kan, och vi ber till honom hela tiden. Jakob varnar oss för övermod också, säger att i framtiden ska jag göra det och det och det och det, jag ska åka dit och dit och sen. Och så lämnar man Gud helt utanför sina planer och sin agenda. Det är inte bra, utan det är återigen det här att be ske din vilja, att lyfta fram våra liv inför Gud. Och ibland sammanfaller Guds vilja med vår, kanske ofta. Och det är jättebra. Men det är så här att de här orden, lyssna. Ske din vilja, som Jesus sa i ett seman, som han lärde oss be. De är så otroligt laddade med tillit. De är fyllda med tillit. Och det är inte bara slutgiltigt liksom, utan det är varje dag i de små situationerna som vi får be den här bönen och visa vår tillit till Gud. Så nyttigt för oss att släppa taget. Och då ger vi ju Gud frihet. Va? Vi säger, ja men Gud, du får göra som du vill. Och när vi ger Gud den där friheten, då blir vi fria själva mer och mer. För då släpper vi taget om våra egna agendor och krav på hur det ska vara. Det sista med Habakkuk, det är kapitel 3. Nu tror jag att ni längtar väldigt mycket efter kyrkkaffet här. Ja. Ja, vatten där, förlåt. Jag glömde bort det. Alltså jag går hos en logoped, jag kan trösta er med det. Jag har haft problem med det här hela livet. Och ibland är det bättre, ibland är det sämre. Men då har logopeden sagt att om kroppen kan lära sig att ta ett glas vatten istället för att harkla sig. Så det är det jag håller på att lära mig nu. Nej, men vi bär på olika sår, olika bördor, alla minnen. Vi genomlever svåra saker nu kanske. Eller vi har gjort det. Det kan vara ensamhet. Det kan vara en relation som skaver. Det kan vara en situation vi inte kan förlika oss med alls. Som inte, ja, är jättesvårt. Och lyssna nu, en viktig del av vårt helande. Det är kanske det här, inte att vi blir av med det svåra. Utan det är att vi lär oss vänta i den här situationen. Och det i sig är ett helande. Det är ett fantastiskt under. Och det befriar oss till frid och glädje. Att kunna vänta, en vila i vår väntan. Och det verkar som att det händer väldigt mycket med Habakkuk. Och det läser vi om då i 3. Vi läser från vers 16. Jag hör det och darrar i mitt innersta. Vid dånet skälver mina läppar. Maktlöshet griper benen i min kropp. Jag darrar på platsen där jag står. Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid medan det kommer som ska tränga folken. Jag fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinträden ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel. Och fälten alstrar ingen gröda. Fåren rycks bort ur follorna och inga oxar finns mer i stallen. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. Det är väl fantastiskt, eller hur? Det är katastrof i landet. Titta på vers 16 och 17. Alltså Habakkuk har haft en syn och han får nästan en kollaps där i vers 16. Han kan knappt stå på sina ben. Och sen i vers 17 så ser man att det är ekonomisk katastrof i landet. Det är inte bara nedgång på börsen. Utan det är verkligen en krasch. Otroligt. Helt kört. Och då säger Habakkuk så här i vers 18. Likväl, trots det. Det är så här trotsigt ord. Va? Likväl. En tro som har vuxit fram hos honom. Att nu kan han hitta en glädje. En starkhet i Gud. En ny kraft. En vitalitet och dynamik i sitt liv. Som har att göra med väntan. Med hans tro. Att han kan vänta. Jag är övertygad om det. Att det här var Guds plan för Habakkuk som person. Att Gud ville åstadkomma något med honom. Göra något i honom. Och vilken befrielse. Titta på vers 18 och 19. Vi är inte där någon av oss kanske än. Men vi är på väg. Va? Gud har en agenda för var och en av oss. Han vill hjälpa oss att lära oss att tro. Lära oss att vila i tron. Inbjuda Gud i vår väntan. Och då tänker jag så här. Att det här är ju fantastiskt. Vilken väg, vilken vandring Habakkuk hade från tvivel till tro kan man säga om man vill. Oro till harmoni, klagan till lovsång, från sorg till glädje. Ungefär som Hanna, vet ni, som grät bittra tårar i första Samuelsboken 1. Sen brister hon ut i en enorm lovsång i kapitel 2. Och det var ju för att hon, Gud svarar på hennes bön. I hennes väntan, hon hade väntat på ett barn och fick den här sonen, Samuel. Och då kan man ju inte läsa hennes lovsång i kapitel 2 utan att läsa det i ljuset av hennes bittra tårar i kapitel 1. Det hör ju ihop. Det är en del av helheten. Och så är det med Habakkuk också. Man kan inte bara läsa de här verserna och säga, aha, så här var Habakkuk. Nej, men läs hela boken och se hela hans väg, va? Eller Abraham, från hans frågor till Gud och hans svårigheter fram till den här fantastiska tron. Så tron är alltid en vandring, en stig som man går, som kan vara tuff ibland. Men vi ska be Gud att han hjälper oss. Herre, vi ber att du ska lära oss mer och mer få en tro med väntan. En väntan som är fylld av mening. Som inte bara är tråkig, att vi ska slå ihjäl tiden eller att vi ska försöka hitta på något roligare och fly undan till det ena och det andra. Utan vi ber att vi ska få möta dig i vår väntan. Du ser vad jag väntar på. Jag har väntat på länge. Och du ser oss alla vad vi väntar på, Herre. Tack att du lär oss otroligt mycket under den här väntan. Den får vara fruktbar och producera liv. Tack Jesus. Tack Herre för att du är med oss. I Jesu namn. Amen.
Tack Anders för det. Du har talat. Nu ska vi sjunga en lovsång, vila i mig. Du ska se att allt ska bli stilla i dig. Genom mig kan du bli fri. Det är ordet från Herren. Och det blir tillfälle till bön när vi har sjungit lite.
Det finns tillfälle om det är någon som känner att ja, men jag behöver att någon ber för mig. För jag känner mig träffad av den här predikan. Och då är du välkommen att gå fram här på första bänken. Och vi är flera som är villiga att ställa upp och be för dig. Herre, jag vill bara tacka och prisa dig för din nåd. Tack att vi får vara dina barn och bara nåd. Tack för att du är intresserad av oss var och en. Vare sig vi går igenom mörka tider eller om vi är på höjden och ser ljus på framtiden. Så finns du vid vår sida. Tack att du finns vid min sida. Tack för att du leder mig. Och jag ser bakåt så ser jag att du har varit med. När jag tycker att det har varit svårt så ser jag att du har ändå funnits där. Och tack för att du kommer att finnas också i framtiden. Tack för att du är levande och du är sann och du är verklig och du vill vara det för oss alla. Tack Jesus. Vi avslutar den här gudstjänsten med en sista lovsång. På dig min Gud förtröstar jag. Medan vi sjunger så kan du gå fram och sätta dig på första bänken så är det fler som vill be för dig.
Kanske kan stå upp och sjunga den här sidan.
Ja, och alla står upp så är det lättare att gå ur bänken och stiga fram.
Gud, du är all.